Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I 268 veckor var amerikanen Jimmy Connors världsetta i tennis. Men det är han femma i världstennisettornas maratontabell på här sidan.
268 slag, lägsta vinnarskåren i US Open i golf, noterat av nordirländaren Rory McIlroy när han vann 2011.
Bara 13 år och 268 dagar gammal. Tidernas yngsta olympiska guldmedaljör, den amerikanska simhopparen Marjorie Gestring, när hon vann svikthoppet i OS i Berlin 1936.
När Jaromir Jagr, den legendariske tjeckiska hockeyspelaren med nummer 68 på ryggen, för några år sedan gjorde sin 268:e NHL-poäng efter att ha fyllt 40 år, så tangerade han Gordie Howes rekord i just antal poäng efter 40-årsdagen. Jagr är numera ensam rekordinnehavare.
268 som i 26,8 år i genomsnittsåldern i Serie A. 20-årige Dejan Kulusevski, Juventus, drar ner snittet och nyblivne 39-årigen Zlatan Ibrahimovic drar upp det. Två svenskar som i strålkastarljuset ju i Italien den här hösten.
Men den svensk som är störst i den italienska fotbollshistorien, det måste man ändå säga, är Gunnar Nordahl. Han spelade 268 matcher för just Milan och gjorde på dessa osannolika 221 mål.
268 som i 2,68 sekunder. Det kan vara det snabbaste målet i fotbollshistorien. Det gjordes i den ryska tredje ligan av en spelare som heter Mikhail Osinov, eller möjligtvis Asinov.
2,68 sekunder måste rimligtvis, vi har inte bilderna, men det måste vara ett långskott, eller hur? Direkt efter centring, eller vad säger ni?
Och man är ju spänd på den domaren som då mäter upp det till 2,68 från avspark till mål.
Ja.
Nåväl, det blir svårt att få till en sån rivstart på det här poddavsnittet.
Men vi gör ett försök här i episod 268 av Sporthuset.
Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte hunnit det. Den kom ju faktiskt under hundpromenaden.
Ja.
Men alltså, när folk skickar in dem här...
Skilj inte på dem. Man ska kunna, du ska kunna få telegram bakom ryggen, översätta det live och så vidare. Du har ju tränat på sen sent 80-tal.
Men det här, ja i och för sig, men var den... Alltså, 13-årigt var den tidernas yngsta. Hur ska jag kunna rädda det?
Ja, men det är sånt, så är ju alla telegram. När man har telegram...
Hur ska jag kunna rädda det?
Okej.
Okay. Är du med, Camilla?
Jag är med.
Lasse Granqvist och Tommy Åström här, och dessutom... Camilla Enström som har fått uppleva en märklig start på den här podden i din video därifrån Örnsköldsvik med någon slags tennisbollande mellan oss. Du får förklara.
Ja, men det var ju, du satte ordet på det. Det var som att titta på en tennismatch. Man liksom, ni bara varvade den där mikrofonen. Ni delar ju på en dagen till ära, men jag måste säga att ni gjorde det med bravur.
Det enda jag hört Tommy säga sen jag kom, och det var en stund sen, vi är alltså hemma hos Tommy Gustafsberg och tittar ut över en maffiga höst. Solen var på väg igenom, det är inte så längre. Ovanligt varmt för årstiden, men det är ju mycket, mycket vackra höstfärger som ni alla vet. Men det enda Tommy har sagt är adapter, 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 adapter. Har du en adapter? Har du en USB-adapter? Det är det enda Tommy har gått och grävt kring här, så att jag insåg att det var ett bekymmer och en utmaning som vi alltså löser med växelspel.
Och jag ringde Tommy och då sa han också adapter.
Men visst hatar man adapterar?
Ja, det gör man faktiskt.
Men du, apropå alla ordning, Camilla, du sitter ju där och justik, och det jag inte fattar, nu ska vi bara ta det här. Du har jobbat nu ett halvår med fotbollen på Dplay, med Superettan och även Allsvenskan. Och du dyker upp lika gladlynt på olika arenor. Du är på Stora Valla, du är på Vångavallen.
Amen.
Och du är där, och du är där, och du är där. Och sen är du lugn och ro hemma i Örnsköldsvik. Och det går ju knappt att resa i Sverige 2020 i coronapandemin. Så ingen kan riktigt förstå hur detta går till.
Det går ett flyg från Örnsköldsvik per dag. Stämmer aldrig tidsmässigt. Så att min resrutt är som oftast att jag åker dagen innan match via Umeå till Stockholm och sen tar mig vidare därifrån, kommer hem dagen efter match. Så att, inte optimalt, men vad gör man inte för att få jobba med det man vill och samtidigt då kunna bo här uppe och vara hemma med familjen däremellan.
En reflektion var ju när du sa att det går ett flyg varje dag från Örnsköldsvik. Det var ju, vart går det? Jag menar, det blir ju väldigt knepigt om det går till Reykjavik till exempel. Då får man ju verkligen kämpa med sin förbindelse. Jag blev så glad, Camilla, när du dök upp i rutan här i söndag, så stod med Alexander Axén i Östersund för att bevaka Östersund Hammarby. Det var en kick, och jag var med er, ska du veta. Och dessutom så tyckte jag det var not. Jag vet att Tommy inte gillar att prata om väder.
Nej.
Fast han själv alltid publicerar bilder på väder på sitt Instagram-konto med en annan sak. Men det var en litet lyft, tycker jag, när du lämnade till Axel, när det första han sa, det är varmare här än vad jag trodde, när han stod rejält påpälsad.
Ungefär så.
Men det var ju skönt att du kunde gå till jobbet för en gångs skull. Stockholmare som inte har koll på Norrland.
Ja, men alltså på riktigt, det tog ungefär 3,5 timmar att köra dit. Men det är ju bland de närmaste matcherna jag har. Närmast är ju Sundsvall då, 2 timmar. Eller Umeå, men vi har tyvärr inte gjort en enda match i Umeå än, trots att de är uppe i Superettan, men det ligger ju näst sist tyvärr.
Veckans surr. Händelserik vecka. Det rullar in viktiga saker som har hänt runt om idrottssverige och idrottsvärlden. Vi måste ju ta Sveriges fotbollsdamer igen. För jag menar, de gör igen, Lasse. Du var ju där och kommenterade VM 2019 som ledde fram till brons. Det var sensationellt. OS-silvret 2016, det var sensationellt. Och nu går de också till EM. Och gång på gång så säger fotbollsexperterna, snart kommer tiden när svensk damfotboll faller tillbaka till en nivå som är mer normaliserad, eftersom damfotbollen växer i världen. Men de fortsätter.
Den här svenska gruppen handlade ju om att Sverige skulle slå undan Island. Och det är ju i sig spännande match. Det var kryss 1-1 i matchen på ön. Och seger för Sverige då med 2 mål mot 0 efter Olivia Skogs och Sofia Jakobssons mål. Vilket mål förresten av Olivia Skog. Drömmål i en avgörande EM-kvalmatch. Det är ju häftigt. Men att Sverige klarar av den här utmaningen får nog betecknas som att man motsvarar förväntningen. Jag tycker att Sverige, en återkomst för, och med Peter Gerhardsson som förbundskapten, ett lyft för landslaget under fotbollssommaren i Frankrike 2019, där Sverige fick ge sig i semifinal mot Nederländerna, men alltså tog brons efter det att Nilla Fischer svarar för århundradets pannben, när hon alltså i förlängningsspelet mot slutet räddar ett engelskt avslut stående någon halvannan meter framför mållinjen, bara skicka fram roten i det läget, vet du. Och inte, det borde ju ha inneburit att hon slog en 360 gradare bakåt sen och fastnade i nätmaskerna någonstans, men hon stod pall för det. Det tycker jag var bland det häftigaste vi hade, att det inte reses en staty över Nilla Fischers pannben. Det är i sig någonting som man undrar vad som finns innanför detsamma.
Rafael Leao lyfter mot Ibrahimovic! Och då har vi 1-0 vinnaren! I den andra spelminuten står han till! Zlatan Ibrahimovic! Och precis som i derbyt så är det Rafael Leao som hittar fram till svensken. Det är 5:e målet den här säsongen för Ibra.
Zlatan Ibrahimovic, nyligen 39 år fylld, alltihopa där. Men på 3 matcher i Serie A, 6 mål gjorda. Alltså han gör 2 mål i snitt per match. Man har inte ens sätta sig för att se Milan Roma. Ibrahimovic gör ju mål i andra minuten. Jesper Husfeldt hade ju inte ens harklat sig för att nu börjar matchen, så var mål. Så att jag är djupt imponerad. Jag är det. Och tänk om det kunde vara en sån värld där Ibrahimovic kände att nej, men jag ska göra en sista grej. Och så flyger han över. Nej, kan man inte göra det här läget. Men han ringer Skype eller Teams eller vad det heter till Janne Andersson och säger, Janne, jag kör. Jag kan vara supersub åt dig.
Tiderna supersub. Snart 40 år då. Det vore ju grej.
Då kan vi snacka om att EM 2021 kan bli något.
Dessutom nu då, med de här två målen senast, en av världens 10 främsta målskyttar genom tiderna har jag sett uppgifter om. Det är ju häftigt. Bara Ronaldo och Messi är de två aktiva som ligger före honom.
Milan var i total kollaps. Och sen Zlatan kom in har de nu 22 raka matcher utan förlust. Ja. De har alltså inte förlorat en enda match efter coronabrottet. Från det att Ibrahimovic kom ifrån de här träningarna med Hammarby. Och så.
Nu har han i sig varit borta med anledning av corona just. Han fick ju covid-19 själv och då fick han ju inte spela. Så att de har ju faktiskt klarat sig utan honom också just i den där kolumnen.
Jo, just då. Men han har ju varit med och bidragit
absolut.
Såklart.
Ja, men utan tvekan. Ja. Och hela Milan visar ju upp en Zlatan Ibrahimovic-attityd. Och den är ju att vi ska vinna, vi ska vara bäst. Mm. Kom inte till det här laget om du inte har för avsikt. Och du ska ju vara då. Vi ska ju slåss om den här titeln, det är ingen snack om det. Alltså den här Ibrahimovic självklarheten i att alltid sträva efter att vinna, vara bäst, vara först, vara störst och så vidare. Den tycker jag börjar avspegla sig på det man ser i media. Det tycker jag är fascinerande utan tvekan. Men det är så. När vi pratar om Zlatan Ibrahimovic så är det svårt att ha en diskussion utan att det glider över. Om jag till exempel sitter och säger att ja, men vilken form han är i, då är det snart någon annan i sällskapet som är med. Vi kan ha ett sånt här möte med alla uppkopplade på datorn. Så är det snart någon som säger det att ja, men han är som han har betett sig mot Janne Andersson eller hans tweets är inte det. Eller han använder svensk fotboll för att marknadsföra sina egna produkter eller vad det nu är. Så kommer man in han, som man är som person eller med karaktärsdrag som man inte sympatiserar med.
Förra avsnittet. Tidernas felklipp.
Va?
Tidernas sämsta klipp gjordes i intervjuer.
Då bör lyssnarna veta det att vårt grundmaterial som görs i podden är ju längre än det som kommer ut i det färdiga avsnittet.
Hörde ni Vack eller?
Ja, självklart. Ja,
Han är ju one of a kind, vilket proffs. Och verkligen. Givetvis ytterligare ett bevis på superkompetensen från Vacke när han med fingertoppkänsla hittade rätt vinnare i Giro d'Italia. I det bortklippta materialet från förra inspelningen. Vi försöker ju på något sätt hålla en inkluderande ton i sporthuset och jag får väl skylla på det då att vi tog bort det här när det gäller alla gironamn som konkurrerade om titeln och tanken att det kanske skulle röra till översiktsbilden av vad vi ville berätta om taktiken och tjusningen med cykel. Men det borde vi ha behållit för Vacke hittade ju på ett imponerande sätt i kristallkulan rätt högoddsarvinnare i Giro d'Italia.
Sex dagar kvar, men det är ju supersvårt. Alltså. Jag tror ändå inte att det är helt avgjort än, men för att inte vara tråkig då, ta den som leder nu, Joao Almeida, eller Kelderman som bara är 15 sekunder efter, så drar jag till med en britt som helt plötsligt ligger topp 5 efter att ha vunnit då i söndags. Theo Gegenhardt i Ineos Grenadierstallet. De kommer ju till Italien runt för att försöka vinna med Geraint Thomas som vann Tour de France 2018. Han kraschade redan på den tredje etappen, försvann ur tävlingen. De fick liksom formera om sig och jaga etappsegrar istället. Men nu sitter han där 2,5 minuter från täten. Och han kan ändå smyga lite grann. Han har ingen press på sig överhuvudtaget. Så det är, jag tar nog Gegenhardt ändå. Bara för att göra det lite spännande.
Här har ni slutsegern, mina damer och herrar. Han kommer från London. Han heter Theo Gegenhardt. Han har vunnit 2 etapper. Han har varit helt fantastisk den här sista veckan mot alla de bästa. Och nu så tar han sin mål på en 12:e plats och vinner Giro d'Italia. Theo Gegenhardt är slutsegrare.
Nej, vad härligt. Och jag måste bara tillägga att det man älskar med Vacke, det är ju verkligen hans passion. Det är ju det som lyser igenom i sändningarna när han kommenterar, oavsett om det är cykel, om det är längdskidåkning, om det är skidskytte, så är det verkligen passion som är ordet. Och det gör ju att man som tittare verkligen dras med. Jag ska ärligt erkänna att jag är väldigt icke-bevandrad inom cykelsporten, men jag satt och lyssnade på senaste avsnittet och ändå blev intresserad för det sätt Vacke berättade om då, hur han sålde in allt det här taktiska som jag inte hade någon aning om. Man dras med helt enkelt.
Järvsöfax Det räcker nästan att säga det, så är det nästan att hela landet spricker upp i ett leende över en enormt framgångsrik svensk travare. Och då vill jag säga så här, att jag vill tala en kort stund om Järvsö Fax, som ju för tid sedan gick ur tiden vid en ålder av 26 år. Och travsport för mig, ni vet att det ligger mig varmt om hjärtat. Men ryggraden i svensk travsport, i folkkärhet och det som alla kan förknippa sig med, tror jag, ändå inkluderar tre hästar. Den första är Ego Boy. Ingmar Olofsson, Rättvikstränaren, Ego Boy, skiljer hit på Solvalla. Jag tror alla har sett bilderna någon gång mot Flower Child och Brian, den stora amerikanen. Ego Boy först, de kröp ju fram på bortre långsidan. Det var skiljer hit. Det stod var mellan dessa båda. Det vunnit varsitt hit på vägen fram till finalen. Och trycket på Valla vid det tillfället, när de börjar öka in i slutsvängen. Och Ego Boy är först och Flower Child följer efter. Och så försöker han komma upp på utsidan. Och svensk Ego Boy, den här från lilla Rättvik, va? Mot stora, hela, gigantiska travvärlden. Svarar och svarar och svarar och är först över linjen. Det är nummer ett, Ego Boy och folkkärheten. Nummer två är Legolas. Vann aldrig elitloppet för Thomas Nilsson, men vann ju hela tiden och alltid. Ett tag var det ju bara Legolas. Och vi följde varenda steg hästen tog. Och det var segerrader och jubel och det var enorma prestationer. Och den tredje, det är Järvsö Fax. Så här talar vi om ett kallblod. Men vi talar om ett kallblod som inte, det är en häst som inte var som någon annan häst. En häst som gick högvakten. En häst som blev utsedd till årets häst på hästgalan. De utser gärna årets häst just där. Och kom själv. Ja, hästen kom själv. Ja visst, här kommer hästen. Normalt sett är det. Men så var det. Jan-Olof Persson, Hagmyren, Hudiksvall. Alltid sida vid sida med hästen. Det var en undantagshäst, det förstod vi tidigt. Radade upp segrar. Men fick inte bli först under 1.20,0. Drömgränsen för ett kallblod. Det var Spikeld, norsken, som var först. Men Järvsö Fax hade någonting annat i sikte. För Järvsö Fax, 5 år efter att Spikeld var under 1.20,0 för kallblod, det är alltså en enorm tid. 5 år senare så kommer världsrekordförsöket på Gävletravet. Det är den 12 juli 2005. Och klippet vi ska köra, det är från Spiken. Alltså den som är löpningsreferenten, va? Som vi kommer att höra. Och det är en liten udda inspelning, för det är inte normalt det här tv-mässiga idiomet eller så. Men det är trav, det är själ, det är hjärta och det är världsrekord.
Med dryga 700 meter kvar, strax upp och för en passering för 1000 meter. Järvsö Fax, alltså världsrekordet, är 18,6 och han passerar varvet på 17,7. Det är Järvsö Fax med drygt 500 meter kvar av loppet. Han är nere på 300 meter och han har 20 sekunder drygt på sig in till mål. Han är inne på upploppen på 200 meter kvar. Han har 10 sekunder, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinnartiden för Järvsö Fax, nytt världsrekord, 17,9.
17,9.
Ja, det är makalöst. Jag började tävla med kallbroden här och då hade jag hoppats att jag skulle bli först under 1.20, men det var ju Spikeld som var först under det och då blev jag först under 1.18. Ja, det känns fantastiskt i mitt hjärta.
Järvsö Fax startat 234 gånger, vann 201 segrar. Och alla som vill kan åka och hälsa på Jan-Olof Perssons gård. Därför att där ligger Järvsö Fax. Tillsammans med sin son, Faxen Junior. I en liten minneslund. Men för mig är det här den optimala kärleken till hästen.
Mitt hjärta blir som vax när jag ser Järvsö Fax. Då lyser jag i hela kroppen. En vilja ut av stål och oftast först i mål. Och sällan tar han till galoppen. En häst som ingen annan, så ståtlig och så grann. Den vackraste som någonsin fötts i Sveriges land. I glada Hudiksvall, ja där i Perssons stall, hörs faxen gnägga över lejden. Vilken häst, ja han är bäst, där i kungens högvakt eller galans fest. Vilken häst, ja han är bäst, 200 hel och har han vunnit. Vilken häst, ja han är bäst, där i kungens högvakt eller galans fest. Vilken häst, ja han är bäst, och världsrekordet har han sprungit.
I tak i sporthuset.
Hur mår Modo egentligen, Camilla? Från det ena till det andra. Hur mår Modo, du som sitter här i Örnsköldsvik? Det har varit ja. Krisrubriker här under hösten.
Verkligen. Väldigt mycket krisrubriker har det varit. Och ja, det är klart, de har inte fått en säsongstart de eller supporterna eller någon hade hoppats på. Bara 2 segrar på de första 7 matcherna, det är ju ingen nöjd med. Såklart. Men jag skulle ändå vilja kanske nyansera de här krisrubrikerna något genom att titta tillbaka på förra säsongen. Faktum är att Modo efter 7 spelade matcher i fjol bara hade tagit 1 poäng fler. Och vi kom ju ihåg hur det slutade den gången. Då blev det en andra plats då i serien och sen hockeyallsvensk final mot Löven innan det hela avbröts av corona. Så såklart ingen drömstart, men man ska också komma ihåg att Modo inför den här säsongen fick sätta ihop ett i princip helt nytt lag. Jag tror att det var ungefär 15 spelare som försvann efter säsongen, varav 9 av de 10 bästa poänggörarna, och dessutom också Modos huvudtränare Björn Hellqvist, som ju faktiskt var en stor anledning till att Modo var med i racet om en SHL-plats genom att ha byggt upp det här laget under ett par års tid. Så att det tar nog tid för att Modo ska bygga nytt igen. Jag ringde faktiskt upp Modos sportchef Fredrik Lader och hörde lite hur han ser på det hela, och han var också inne på det, just att det krävs tålamod och det kommer att ta tid att få ihop det här laget och exakt hur man ska spela, bygga relationer mellan spelarna, att hitta kemin som vi vet är så viktig, och också att spelare och ledare ska bli tillräckligt bekväma med varandra för att också våga utmana varandra. Men tittar man då lite mer konkret på vad som faktiskt inte har fungerat, så är ju en sak målskyttet. Modo har gjort näst minst mål av alla lag i serien, blivit nolla dessutom i 3 av de här 7 matcherna, så det är ju såklart inte så upplyftande läsning för alla som håller på Modo. Men Fredrik var inne på det när de internt sitter och tittar på matcherna och bryter ner också siffran lite grann, så kan de också se att de har tagit väldigt, väldigt många utvisningar, speciellt i de här 6 första matcherna. Och det gör ju såklart att deras backar har fått tvingats spela betydligt mer än vad de hade önskat i boxplay då. Och deras forward som ska göra poängen har inte fått den istid som de hade behövt och som man hade velat matcha dem.
Du räknade ju upp tunga förluster, du glömde ju en.
Mm. Ja, precis. Vem kan du då syfta på? Nej, då. Nej, men precis. Min man har ju då inte varit med i laget så här långt.
Nej, kapten förra säsongen, och länge osäker då ju inför förra säsongen om han skulle spela eller inte. Och när man letar runt lite grann på nätet så är det ju en del som undrar vad gäller för Tobias, har han slutat eller inte?
Nej, men just nu så har vi faktiskt inget besked att lämna, utan det kommer väl här längre fram, men det är
vad
fortfarande...
Väntar han på?
Ja, det kan man faktiskt undra. Men han kommer nog komma med ett besked här inom kort. Men när vi spelar in det här så är det inget som är kommunicerat än.
Men du, tålamod pratar man ofta om. Och jag tänker sån här hockeystad som Örnsköldsvik. Mm. När ni går på, jag menar, jag har själv varit där många gånger och alla surrar hockey. Mm. Det kan inte vara så lätt att säga så. Ha lite tålamod, vi ligger näst sist i tabellen. Förra året var vi på väg att gå upp, men nu ligger vi näst sist. Och de andra som var där uppe i Björklöven, de kör som tusan och leder serien. Vad tänker du om det?
Nej, men det är klart att det sticker i alla som håller på Modo. Och man hade såklart hoppats på att Modo skulle ta vid där de lämnade i fjol. Och kanske ännu mer när man ser just att Löven går som tåget, precis som de gjorde i fjol. Mm. Likadant Timrå går jättebra som de också gjorde i fjol. Men de har visserligen också fått byta ut en del spelare, men inte på samma sätt som Modo. Modo är i princip ett nytt lag med också en ny huvudtränare. Så att jag frågade faktiskt Gladre om deras målsättning. Och då sa han att komma topp 6. Det är första målet, att komma topp 6. Och att då förhoppningsvis ha kommit så långt i den här utvecklingsprocessen så att man har chans att gå för en vinst av slutspelet som då blir till våren.
Och frågan är då, när segraren väl har tagit det där och gått upp till SHL, är det något lag som kommer att åka ur? Ja, så är det ju, enligt reglerna såklart, som de är satta inför säsongen. Men nu läser vi överallt om att ryktena går. Inget lag kommer att flyttas ner denna coronasäsong. Det är förändringar på gång. Samma surr faktiskt också inom fotbollen till nästa säsong, har jag hört. Att det är starka krafter som driver att, för det lär ju bli coronastrul även nästa år i fotbollsallsvenskan. Inget lag ska åka ur, däremot kan man ju flytta upp då underifrån.
Ja, alltså jag har läst de kröniker som är skrivna, journalister i olika mediehus som har skrivit kröniker. Och försökt också luska lite. Och det är två huvudspår. Dels är det ekonomi och dels är det sportsliga förutsättningar. Och när det gäller ekonomi så måste jag säga att jag har svårt att förstå varför man ska stänga en liga, stänga SHL eller stänga fotbollsallsvenskan på grund av ekonomiska förutsättningar. Därför att ekonomin handlar ju om att klubbarnas ledningar måste ta ansvar för att kostnadssidan harmonierar med intäktssidan. Punkt, slut. Så har du inte tillräckligt mycket intäkter, då får du skära i dina kostnader. Så att i grunden tycker jag argumentet att vi ska undvika nedflyttning för att klubbarna inte ska tokinvestera i spelarköp är för mig, det är inte ett godtagbart argument. Ekonomiska skäl finns inte anledning att stänga nedflyttning från vare sig SHL eller Allsvenskan.
Men jag tycker du lyfter fram en sak som är bra där, Lasse. Just hur man ser på idrottsföreningar kontra andra företag. Jag har flera gånger genom åren förundrats över att det känns som att idrottsföreningar ibland har andra regler än vad en restaurang till exempel har. Jag var uppe och gjorde Östersund nu. Du har ett negativt eget kapital på 19 miljoner kronor, sägs det. Jag menar, hade det varit en vanlig restaurang så hade det ju varit tack och godnatt. Mm. Men inom idrottsvärlden så här, det är okej att ha ett negativt kapital. Det ordnar sig i slutändan, är lite grann känslan. Och så borde det ju inte vara. Precis som vilket annat typ av företag som helst så måste man ju ta ansvar för sin ekonomi. Har man inte pengar kan man inte spendera dem.
Nej, jag håller med. Och elitlicensen hade ju kanske då till slut ställt till det för Östersund, men nu blir det ju ingen sån 2021 heller som det verkar, att de kommer komma undan 2021 också med ett negativt eget kapital. Men det gjorde de ju även det här året genom den här dimmiga, vi kommer få in lite pengar senare som aldrig kom in.
Ja, vilket är oerhört intressant, för det var ju 15 miljoner som påstod skulle komma in till Östersunds FK, och det var det som gjorde att de faktiskt fick den godkända licensen till slut. Vi ställde frågan till ÖFKs vd i söndags som svarade.
Det har jag inte hört talat om, utan jag känner inte till detaljerna om det. Jag vet ju att det fanns många sponsoravtal som hängde i luften, va?
Östersunds vd känner inte till det. Alltså för mig är det helt obegripligt. Sen, ja, då pratar man att jo, men det finns olika sponsoravtal, men jag är inte helt insatt i dem. Men ändå, det här var ju pengar som påstods skulle komma in inom snar framtid. Vi är nu inne i slutet av augusti, snart början av november. Pengarna är fortfarande inte där.
Det sportsliga benet när det gäller att stänga en liga. Vi pratar ju högsta ligorna i ishockey och fotboll här. Där tycker jag vi har en annan ingångsvinkel. Därför att Det är en sportslig effekt i att till exempel i svenska hockeyligan så Linköpings hockeyklubb måste stänga ner hela sin verksamhet på grund av utbrott i princip i hela laget. De missar ju då x antal matcher, 7 eller 8 stycken. Det kan vara ett bekymmer att hämta igen det i spelschemat. Och jag har respekt för det. Ekonomi tycker jag inte alls är ett skäl. Däremot så tycker jag att det sportsliga kan vara det. Men jag tycker inte att det är tillräckligt. Det vill säga, gå in och förläng säsongen då. Ta en vecka till eller 5 speldagar till eller någonting. Flytta slutspelet och så vidare. Va? För att skapa ytterligare lite luft i spelschemat. Men det är klart vi får ett bekymmer om något lag som ska in och spela slutspel får en massiv smittspridning av covid-19 i mitten på mars. Jag inser det. Men då säger jag så här, då får vi ta det då. Som läget är nu, stäng inte heller av sportsliga skäl.
Det finns alltså utrymme i regelverket för att plötsligt ändra mitt under säsongen, eller? Vi ändrar bara mitt i säsongen. Det går att göra så, eller? Alltså Svenska ishockeyförbundet, Svenska hockeyligan, Svenska fotbollförbundet, Svensk elitfotboll. Det går bara att ändra. För mig låter det, om man går väl in med förutsättningar, så kan man verkligen ändra reglerna mitt under säsongen?
Ja, teoretiskt kan du kalla till ett extra årsmöte och ändra vad du vill. Så teoretiskt finns ju alltid den möjligheten. Det beror ju på, alltså ishockeyn som är det mest konkreta exemplet, du la ju till fotbollen här, jag har inte hört det från fotbollen.
Diskussionerna går bland klubbarna att arbeta för en stängd
nedflyttning. Jo, men det är klart,
de vill det.
Ja, men det är väl klart. Ja, men vi kan väl ha 45 lag i högsta ligan, vi kan väl sluta arbeta med nedflyttning. Så frågan Tommy, kan man ändra, då säger jag så här, du kan alltid ändra i en ideell organisation, kalla till ett extra årsmöte bara och hantera regelverket därefter och ändra reglerna som du vill. Bör man ändra eller ska man ändra? Svar nej.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
At Sporthuset på Twitter, Sporthuset Podcast heter vi på Instagram. Följ oss gärna där och tack för alla instick när det gäller vårt intro. Anders Fyr, Martin Pålsson, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, Jonas Larsson och sen person som heter Viktor, efternamn oklart, som har kommit med tankegångar om siffran 268. Vi finns ju också på vår hemsida sporthusetpodcast.se, där kan ni skicka längre meddelanden. Och jag tycker Fredrika skrev ett spännande sådant, vi som bevakar fotboll och hockey till exempel. När ni pratade om språkvård i rapporteringen i senaste avsnittet, hon skriver det att när man sitter där i soffan och är en otroligt enögd supporter så kan man, det vill säga jag, ibland jaga upp mig över rapporteringen beroende på ordval. Vi till exempel frisparkar. X blir nedsparkad av Y jämfört med X ramlar. Domaren hittar en frispark för X jämfört med domaren blåser för Ys våldsamma tackling. Ordval påverkar en hel del. Är det här något ni tänker på eller är det er objektiva, subjektiva syn på situationen? Försöker ni variera ordvalet så detta också spelar in, oavsett hur korrekt frisparken är? Och jag tycker det är så bra det Fredrika skriver. Alltså det är som att hon har läst vår manual när vi skrev konsten att referera i radio år 2000. Variera infallsvinkeln. Ja. Det vill säga det är inte alltid målvakten som räddar eller straffskytten som missar. Att man hela tiden varierar beroende på vilket lag det är. Just för att inte det ska bli den här typen av irritation. Och det finns en problematik när man, oftast nästan aldrig handlar om att alltså det är oprofessionellt om man ska sitta och hålla på ett lag som kommentator och sitta och tänka och hoppas på ett lag. Det sker inte. Jag kan säga det sker inte. Någon jag har jobbat med hamnar i det. För man är så otroligt inriktad bara på att försöka ha så mycket koll på situationerna som möjligt. Jag förstår att ni där ute tror att det kan vara så, men det sker inte. Däremot så kan det vara så att om du bor i en stad till exempel så är du väldigt präglad av allt runt det laget. Så om du kommenterar matcher och så, du bor i Örnsköldsvik, du gör Modo vecka efter vecka efter vecka, kan det bli att du får mycket Modo i ditt huvud på det sättet att du säger, åh vilken miss av Modomålvakten, istället för att säga vilket snyggt skott utav Timråspelaren. Och att du då har väldigt mycket Modovinkel i huvudet då när du är där i den staden. Så det var ju en anledning till att vi satte upp det där, eller hur, i den konsten att referera.
Ett bra tips är att börja med bortalaget. Det är ofta så, nu är det ju ingen publik på matchen, jag vet.
Jo, 300 från och med söndag. Ja. Det blir spännande Camilla, då är vi på match ju. Första 300-ringen. Första 300-ringen.
Ja. Första 300-ringen.
Ja, men Hammarby mot, vad är det? Hammarby mot?
Häcken.
Ja, ja det är härligt. Det är bara 29 000.
Alltid något.
Det är alltid 29, det är bara 29 700 platser som är tomma.
Och jag avbröt dig på svaret på Fredrikas
meddelande. Ja, men alltså om det är livat in arena kan du alltid börja med bortalaget och ha en bortalagsvinkel på det. Exempelvis att om det är så att Hammarby, Hammarby-Häcken är det va? Om det är 30 000 på Tele 2, Hammarby leder med 1-0, så kan du när en kvart kvar säga Häcken ligger under med 1-0 på Tele 2. Kommer de i fatt? Så att du väljer att vinkla på bortalaget det första du gör. Sen tar du hemmalaget. Det är ett tips. En annan del är att i landslagssammanhang, då är det okej att vinkla. Och jag tror att det var precis det som Fredrika menade. Nämligen det här exemplet. Ta VM-kval, Råsunda, 6 juni 2009. Underbar. Nationaldag för Konungariket Sverige. Med en strålande junisol över vackra Råsunda stadion. Fullsatt, Sverige möter Danmark.
Men Sverige har fått straffspark i 12:e minuten.
Ja, klockan håller om Melberg. Ja,
Källström ska slå straff för Sverige. 0-0 kommer framåt, bollen och skjuter där. Mårten räddar! Kim Källström missar straffsparken. Thomas Sörensen räddar, men herregud nej Källström! Herregud nej!
Det var inte
nej. Aldrig missar en straffspark i VM-kval.
Och den danska radiokommenteringen innehåller ju inte alls det. Kim Källström, nu kan jag kan tala danska, men
försök.
På den svenska nationaldagen, nej det går inte. Jag står för stor respekt för mina danska vänner. På den svenska nationaldagen har Thomas Sörensen chansen att knäcka Sverige. Det är 0-0 i 20:e minuten och svenskarna straffspark. Sörensen är den som ska göra det för Danmark och det är Kim Källström som slår den för Sverige och Källström skjuter och Sörensen räddar. Det är briljant. Han räddar hörna för Danmark. Sörensen, du är vår hjälte. Och det här är samma ögonblicksbild, fast två helt olika vinklar. Och därför har Fredrika så himla rätt. Därför att om du sitter och kommenterar Hammarby-Häcken och så får Häcken en 11 meters spark och din första kommentar då är att Hammarby-målvakten räddar, då istället för att Häcken missar, det är en värdering. Mm.
Och i hennes fall då som hon pratar om frisparkar då.
Samma sak,
fälls, som har jätterätt. Ramlar, ja. Så vi försöker tänka på det.
Jo, men och dessutom så är det ju väldigt starka värdeord. Det har vi ju pratat tidigare om i den här podden och också bara allmänt om hur man använder värdeord. Liksom. Säger man att någon sparkar ner en annan, det är väldigt starkt.
Helt rätt.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba.
Ja, men jag hörde ju när ni drog den här lappen innovatörerna för ett par veckor sedan. Och Lasse, du lät lite tveksam. Har du hunnit hitta några innovatörer?
Har jag hunnit fatta något?
Har du hunnit fatta något?
Svar nej, jag har kämpat i 53 år. Nej, alltså, jag tänkte, vad är vinkeln in i det här? Men då är det ju så, och Tommy flackade, du flackade inte med blicken här när du sa det här är en kanongrej, sa du. Därför att vi vänder oss ju till våra lyssnare. Och det är ju, och då när man får det ena uppslaget efter det andra så blir man ju bara gladare och gladare, va? Mm. Så att jag tänkte så här att, kan vi inte gå igenom en del utav alla våra medlemmar i sporthuset på våra olika våningsplan och i våra olika lägenheter här. Det är världens högsta byggnad. Och då har vi inte ens tänkt på vårt källarförråd. I alla fall, Mikael Häggström vill jag börja med. Och han pratar om domaren Ken Aston. Domaren Ken Aston, vad är det här då? Jo, han stannade vid trafikljus och fick då idén om gula och röda kort.
Var det så?
Ja, det är enligt vad Mikael Häggström säger. Och den av oss som tvivlar på Mikael Häggström,
nej, han har koll.
Den personen är inte av kvinna född i denna värld. Och bakgrunden var alltså att i VM 1966 så hade spelare på grund av språksvårigheter inte uppfattat att de blev varnade. Och då kom han på Ken Aston, gula och röda kort.
Ja, det blev tydligt och bra. Sen har vi poddenkepsen som man kallar sig på Twitter, Fredrik. De första vindsurfarna. Hoyle Schweitzer, affärsman och gammal surfare, och Jim Drake som var glidflygdesigner och seglare ville kombinera fördelarna med segling och surfing genom att sätta segel på en surfingbräda. Och i slutet av 60-talet så lyckades de få patent på sin konstruktion och döpte den då till Windsurfer.
Innovatörer vinner på. Och från Johan Karlsson, jag vet inte om det är samma som är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Om det är så att det är han som hör av sig till sporthus, så tycker jag det är lite charmant att vi får bidra till lite glädje i Folkhälsomyndighetens enormt starka tyngd i uppdrag. Stan Mikita pratar Johan Karlsson om i Chicago Blackhawks. Han anses vara den första som böjde bladet på hockeyklubban. Alltså hockeyklubbans böjda blad, sluta spela med rakt blad. Det gav honom och lagkompisen till Stan Mikita, Bobby Hall. Bättre slagskott. Det här utvecklades under slutet av 60-talet och begränsningar infördes 1970 av NHL, alltså hur mycket du fick böja kan man tänka sig. Stan Mikita var också en av de första som började använda hjälm, som med andra ord Mikitas the smart guide.
Verkligen. Jörgen Eksvärd, som jag tror faktiskt var Jörgen som initierade hela den här lappen från början, och han kommer också med mängder av grejer. Han pratar om tvåhandstekniken inom bowling som vi håller på just nu. Vi hade ju den när vi kärleksbombade bowling, att den kommer allt mer. Och där är Jesper Svensson en av de mest framgångsrika utövarna, i alla fall i Sverige. Han har gått riktigt bra på den amerikanska proffstouren. Men som det verkar så är det australiensaren Jason Belmont som anses vara innovatören när det gäller det som kommer allt mer, alltså tvåhandsbowling.
Också från Jörgen, voltvändningen i simning. Den brukar tydligen tillskrivas amerikanen, reservation för uttalet nu, Al van de Veghe på 30-talet. Han fick dock aldrig sitt stora genombrott, och det är klart att det var med anledning av att andra världskriget kom emellan.
Jag har inte lärt mig det där än faktiskt, voltvändning. Jag måste slipa på det. Kulstötning. Perry O'Brien förbättrade tekniken på 50-talet med en 180 graders sväng. Men sen, och det som har blivit väldigt stort ju sen dess, var det ryssarna och framförallt Alexander Barashnikov som kom med rotationstekniken i friidrottens kulstötning på 70-talet.
Nästa här, sorromål, eller lacrossemål. I USA kallas det tydligen ofta för Michiganmål. Det här har också kommit ifrån Marcus Pettersson och inte bara Jörgen Eksvärd. Mike Legg, det är en före detta kanadensisk spelare, gjorde kanske ishockeyns allra första lacrossemål då, och liknande det 1996. Han var 21 år gammal. Han spelade för University of Michigan i, vad säger man, NCAA, college-turneringen.
Stort innebandy också. Gör sig ofta sådana mål där. När bollen ligger som klistrad vid bladet. Om man bara,
bollen eller pucken.
Ja. Och en annan liknande sak kan man väl säga är Rabona-skottet i fotboll, som det kallas. Det är Sören Blomgren som har hört av sig. Sören kallade det Maradona-spark. När han bara var 19 år, eller om han var 20, så assisterade han till ett mål när Argentina mötte Schweiz i en match. Det var ju uppbyggnadsfasen inför VM 82, så när det skulle vara VM 82 så visades det väldigt mycket. Det var Maradonas första VM.
Ja.
Och då visar man, kolla Maradona, han gör den här Rabona-sparken. Och vad är det? Jo, det är ju att man slår bollen med fel fot bakom sitt stödjeben. Ett spanskt uttryck som härstammar från den sydamerikanska fotbollen. Rabona betyder på spanska ungefär som att skolka från skolan. Så man gör någonting uppnosigt, galet kan man säga. Den allra första som gjorde var argentinaren Infante i slutet av 40-talet. Så det var inte Maradona som uppfann det, men kanske han som har blivit mest känd för det briljanta han gjorde då i den där matchen mot Schweiz.
Men hörni, efter den här lyssnarresponsen, Camilla. Vi kör varsin innovatörskänsla som vi kanske kan brinna lite extra för. Först ut, Örnsköldsvik.
Ja, och eftersom vi ju har ett par backhoppningsbackar här, så tänkte jag att jag måste ju ta Janne Boklöv, mannen som förändrade backhoppningen efter att då ha introducerat ett helt nytt sätt att hoppa på. Från att ha hoppat med skidorna parallellt med varandra så började Boklöv i mitten av 80-talet att hoppa med skidorna formade som ett V, vilket ju ledde till avsevärt längre hopp.
Nu kommer Janne Boklöv med händerna efter sidorna fram mot stupkanten och så ut och så isär med skidorna och så glider han ut långt, långt, långt. Det är långt, men hur långt är det? Han är jätteglad, Janne Boklöv. Han känner att det där hoppet satt bra. Det är 109 meter. 109 meter. Jan Boklöv vinner sin tredje världscupseger för säsongen på ett fullkomligt lysande sätt.
Det var en del bakslag, men också stora svenska framgångar. Och det kanske mest överraskande var att vi fick en svensk världscupsegrare i en gren som länge varit dödförklarad i detta stora vintersportland.
Med sin V-formade skidföring delade Boklöv backhopparvärldens experter i två läger. De äldre backdomarna och ledarna tvår sina händer. De yngre och de aktiva applåderar den här, den järvaste av hoppare, för hans segrar och för hans insats som förnyare.
Det fanns dock ett litet problem med den här nya stilen. Att det ansågs väldigt fult att hoppa på det här sättet, och Boklöv liknades vid en flaxande kråka. Och eftersom backhoppningen bedöms utifrån både längd på hoppet och stil på utförandet, så fick faktiskt Boklöv också en hel del poängavdrag. Men trots detta så lyckades han ju vinna inte mindre än 8 SM-guld, 4 i storbacke och 4 i normalbacke, samt ta hem den totala världskuppen en gång. Så till den verkliga frågan då, hur uppkom egentligen V-stilen? Jag tänkte att vi kan väl ta och lyssna på när Janne Boklöv själv inför Falun VM 2015 förklarade hur det hela gick till.
Det var från ett hopp till ett annat så hände allting. Och det är en bergsvägg här bredvid som vinden gick rakt in i. Och när den går in där så blir det väldigt mycket att det trycks uppåt och det blir uppvindat. Och ett hopp så kom inte jag upp på den här vinden nu, utan blev så att säga, om man säger, hängande bak i vinden. Medan så vill jag fram och då trycker man fram i luften, och då ofta blir det att skidorna slår i bröstkorgen, man gör fram längs våld som man har sett vissa gånger på TV. Och här blev det att skidorna istället splittrades upp och blev ett V, och jag flög 20 meter längre. Och sen gjorde jag samma fel igen och sen var min stil född.
Ja, ett fel som blev väldigt rätt måste man säga. Ibland så kanske det faktiskt inte behöver vara svårare än så. Janne Boklöv la skidorna på hyllan i början av 90-talet, men hans stil förädlades av bland annat de stora backhoppningsnationerna Österrike och Tyskland. Och idag så är V-stilen internationell standard, och till och med så har domarna accepterat den här fula stilen.
Då fortsätter jag med längdskidåkningens Jan Boklöv. Det får vi kalla Bill Cook, som tog silver vid de olympiska spelen i Innsbruck 1976. Sensationellt, USAs första medalj i längdskidåkning någonsin. 6 år senare skulle han återigen skaka om längdskidåkningen, men den här gången var det långt ifrån alla som jublade.
Vi tycker att det här är inte representativt. Vi tycker att det här är inte skidåkning längre.
Bengt-Erik Bengtsson, ordförande i Svenska skidförbundet i mitten av 80-talet, skarpt kritisk till den nya skidtekniken, skatingen. Stilen som fanns i långlopp sedan ganska många år tillbaka vid den här tiden, men hade gått lite under radarn. Det som hände var att 1980 i Sverige så var det ett långlopp, och där dök just Bill Cook upp, för det skulle bli en tävling mellan långloppsåkare och vanliga längdskidåkare, får kalla det så. Och då åkte alla långloppsåkare skating. Och Bill Cook märkte, de är ju bättre. De åker bättre än vad vi gör. Och då insåg han, jag måste lägga om. Han tog ett sabbatsår och kom tillbaka till 1982. Och då, pang, vann världskuppen före Thomas Wassberg.
Jag kommer väl ihåg när jag åkte, vi provåkte en tävlingsbana i Seefeld 76. Jag och Bill Cook, vi åkte i lag runt en bana. Och jag vet, då fuskade han med något enbilskate över det krön. Och så han var jätteduktig att ta fart över krön, så han fick fart med sig ut för.
They hated it. Yeah. The FIS was just going crazy. And they were doing everything they could to stop skating.
De provade att göra en massa hinder på världskuppen. Det var allt möjligt i hinder. För att de inte skulle skata då, hela loppet. Det var en förbudszon, eller de satte upp en planka mellan spåren, för det var ofta två spår. Eller något nät hade de hittat på och allt möjligt.
They wouldn't let you skate in the start and finish, so it wouldn't be on television as much. Not as many people would see it.
Jag drog mitt strå till stacken och skrev en skrivelse till FIS med ett förslag på att dela upp skidor i två discipliner.
Ja, och visst blev det separata tävlingsformer för skating, eller fristil som det kallas, och klassisk stil efter, ja, just Thomas Wassbergs förslag. Så Wassberg blev också en banbrytare, en innovatör. Han var också först med tvåbensskaten. Om Cook var först med enbensskaten, Wassberg med två ben, och så stilen då utan fästvalla. Ett verkligt paradigmskifte i en sport där man i mer än 100 år hade tävlat med diagonala steget. Och slutstriden mellan klassisk stil och fristil kan man säga ägde rum på klassisk mark också, i Holmenkollen, världskuppfinalen 85, på en bana med zoner där fristil var förbjudet. I toppen av en lång backe så stannade Wassberg. Han tog bort tejpen på sina skidor som han hade satt upp och fortsatte sen utan fästvalla. För det var ju ingen fästvalla då när man skatar, så funkar det ju. Och det var dödsstöten för att stoppa fristilen. Och diskussionen känns ju väldigt aktuell just nu, för den klassiska stilen är nu, 2020, verkligen hotad. Det är ju så att många åkare klarar av att staka hela vägen i klassisk stil utan fästvall, alltså ganska likt skatingen, men utan att använda benen. Staka, staka, staka. Nu är det här som många vill stoppa för att rädda den klassiska stilen. Och frågan om det går. För, som Bill Cook sammanfattade, utvecklingen går alltid mot att det mest framgångsrika sättet att ta sig fram också blir det som gäller.
I was skating only because it was faster, and that was my job, is to go faster. So I wasn't skating because I wanted to end classic skiing, that's for sure, because I love classic skiing. I like it better than skating. I was just doing my job.
Det är fascinerande. Vi hör om V-stilen. Vi hör om fristilsåkning i skidor som är så naturligt och självklart idag. Hur oerhört stort motståndet var. Det är samma sak nu när vi kommer till ögonblick där vi vill diskutera om förändringar, nymodigheter och utvecklingar. Ofta blir det ju mycket handbroms i. Mm. Så det är fascinerande när vi sitter nu och ser hur självklart vi tycker att det här är. Mm. De här olika tävlingsformerna. Det fascinerar mig. Men nu, detta. Innovatörer, får jag säga Foppa-straffen? Och då tror jag en framförallt yngre publik direkt bara tänker OS, Lillehammer och Foppa-straffen som har blivit. Ni vet att man kommer fram mot målvakten, lägger pucken ut åt ena hållet med kroppen åt den andra. Och målvakten fintas ju med och går med kroppen, så är pucken kvar då vid den långa armen, istället lägger man in i öppet mål. Det gjorde ju Peter Forsberg vid de olympiska spelen 1994 i Lillehammer mot Corey Hirsch. Och då var det ju absolut inte en Foppa-straff, utan då var det ju en Kenta Nilsson-straff. Därför att i hockey-VM 1989 lät det så här.
Men här kommer nu Kenta Nilsson.
Här kan han
avgöra. Och det måste bli mål. Och det blir det! Det blir det! Kenta Nilsson ensam mot den amerikanske målvakten. Han gör det på rätt sätt. Hörru du, det är ju fantastiskt. Titta! Han fintar där en hand och släpper pucken.
Det är nästan för bra för att vara sant det där för en ishockeyälskare. Det är en underbar dragning som han lyckas med i det här läget. Men det är ju typiskt Kenta. Han har lika gärna kunnat misslyckas. Men när det lyckas så är det ju en njutning för ögat.
Från ishockey-VM i Globen 1989, Sverige-USA, när Kenta Nilsson gör detta mycket speciella mål, speglat här i TV3-sändningar, bland annat klassiska Lars Gunnar Björklund, som ju var herr Vasaloppet under många, många år när det gällde etermedia och kommentering både radio och TV. Men tänk att det är så här, att det Peter Forsberg 1994 gjorde, som egentligen var en Kenta Nilsson, egentligen är en Sören Johansson.
Va? Säger ni?
Jo! Den uppmärksamma sporthuset lyssnaren kommer ihåg när vi hade en så kallad livepodd. Vi var sände på företaget Kover och Melin och körde bordshockeyturnering.
Avsnitt 29.
Tack. Då lär vi oss ju helt plötsligt att den som var först med att göra en Kenta Nilsson-dragning, så som Lars-Gunnar Björklund försökte beskriva den alldeles nyss, det var Sören Johansson som spelade för Hammarby och för Djurgården.
Pucken mot backen, gör det bra, målvakten räddar. Adam får inte riktigt ta på pucken och tiden rinner iväg. Adam måste till med två mål. Centrumslut Adam som är nära. Nästa från Adam är där ute, men det är bara 10 sekunder kvar. Det måste komma två mål på 10 sekunder, det är nästan omöjligt. Målvakten tar det och Sören går mot seger. Adam är galen, Adam kastar allt och matchen är slut. Det är seger för Sören Johansson. Bravo! Gratulerar!
Sören Johansson.
Berätta om att du är för Peter Forsberg 1994 OS i Lillehammer. Han gör en Foppa-straffen på Corey Hirsch, frimärke enormt uppmärksammat. Det kallades då för en Kenta Nilsson. Det vill säga det var en kopia på Kenta Nilssons mål mot USA i hockey-VM i Globen 1989. Men det var ju absolut inte Kenta som hade hittat på den. Han gör ju en Sör. Berätta om din Sören på Götevället här. Du får ge oss
story. Ja, jag spelade i Hammarby då i elitserien säsongen 82-83. Och då gjorde jag den här finten på Götevället, som för övrigt var målvakt då. Och så det var första gången i elitserien. Men den uppmärksammades kanske inte riktigt på det sättet då. förrän då Kenta gjorde det på, i Globen.
Så var det. Du repar ju upp djupa sår i ett Björklöven hjärta genom att berätta hur du gör bort Göteberg. Det här gör ju ont.
Alltså, vi måste ju kontakta Sveriges Radios arkiv, därför att kommenteringen av den där straffen, Peter Forsberg på Kåre Hörs, är ju att Lars-Gunnar Jansson igen och jag säger att gör en Kenta Nilsson, han gör en Kenta Nilsson. Då skulle ju Lars-Gunnar Jansson ha sagt nej, det är en Sören.
Det borde han ha vetat.
Det borde han ha vetat, det jag menar.
Jag känner Lars-Gunnar också. Så.
Ja,
på Kåve Melin, Sören Johansson, som alltså var först ut med att göra det där målet. En Sören som blev en Kenta Nilsson. Men som kanske ändå, med tanke på det spända läget och det utsatta dramatiska ögonblicket i en olympisk final i extra straffomgångar, för evigt ska få heta ett Foppa-mål.
Forsberg, Peter, Modo, Kubek. Han gör lite OL-floka rörelser. Hämtar då fart. Hörs möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken. Han utmanar Hörs. Kommer lite grann från höger. Och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål!
Oj,
det är Kenta Nilsson-mål! Han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Corey Hörs. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan. Och gör ett Kenta Nilsson-mål. Nu är det glädje i svensk laget, Mats.
Ja, men det är ju underbart att få avsluta med att återuppleva det här referatet, och underbart också att få avsluta med lite Övik, tycker jag.
Just det.
Mm. Det var ju också vid den tidpunkten Örnsköldsvik förvandlades till Foppaland. Det här var ju 27 februari 1994, just vid sextiden på kvällen. Sen gick ju det slutspelet vidare sen våren 94 med att Modo Hockey spelade SM-final mot Malmö. Och kanske Peter Forsbergs största, han fick ju aldrig vinna SM-guld med Modo, men kanske var det hans största ögonblick ändå när i SM-final 2, Malmö-Modo bäst av 5 på den tiden, och Modo vann första matchen i Malmö, SM-final 2 i Sadden. De höll på att spela i över 35-36 minuter, fri från röda linjen när Malmö bommar i ett byte, och Forsberg i det friläget gör mål och Modo har 2-0 i matchserien. Malmö ändå vann SM-guldet med 3-2 i matcher. Men då stod det, när man kör in i en stad, Örnsköldsvik på stadsskylten där, så var det övertejpat och det stod välkommen till Foppaland.
Det är där jag bor.
Ja, och då kan Foppaland få snappa upp. Ska vi ta kärlekspåsen? Ja, vi tar kärlek.
Kärlek kör vi, va?
Olycka.
Nej, Lasse, nu tycker jag att du är mer kärlek till folket.
Kärlek, jag drar. Ja. Jag drar kärlek till folket. Och jösses, så många lappar det var i den här. Mm. Det var ingen lek.
Det är påfyllt.
Då ska vi gräva djupt och vi ska blanda lite så att det inte är någon FIFA-grej. Det är ingen värme i den här lappen för att den brunnit upp. Så som det sägs att vissa dragningar går till de varma såna här bollar. Och vad står det då på den, Camilla? Ser du det?
Grenoli.
Grenoli. Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Nils Lidholm. Svensk fotbolls kanske allra mest klassiska trio. I en och samma kombination. Grenoli.
Det blir spännande att se vem som får den kärleksbombningen. Det måste ju vara någon historisk... ska smaka på det.
Oavsett så ser jag fram emot att få höra den här kärleksbombningen.
Bra. Verkligen.
Stort tack alla sporthuslyssnare för... mängder av kloka tankar om innovatörerna inom svensk idrott och världsidrott genom tiderna.
Och håll ut, håll avstånd, följ råd och rekommendationer. Låt oss hjälpas åt.
Och 300 åskådare på söndag, Camilla.
Det blir spännande efter att vi har haft 0 åskådare i princip hela säsongen.
Vilken fin hyllning till Järvsöfax. Det är en av de grejer jag bär med mig från det här avsnittet. Fint, Lasse, och tack alla ni där ute som följer Sporthuset. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
10, 9, 8. Det är en klassisk kommentering.
Mitt hjärta blir som vax när jag ser Järvsöfax. Då ryser jag i hela kroppen. En vilja utan stål och oftast först i mål. Och sällan tar han till galoppen. En häst som ingen annan, så ståtlig och så grann, den vackraste som någonsin fötts i Sveriges land. I glada Hudiksvall, ja där i Perssons stall, hörs faxen gnägga över nejden. Vilken häst, ja han är bäst, där i kungens högvakt eller galans fest. Vilken häst, ja han är bäst,
200 inlopp har han vunnit. Vilken häst, ja han är bäst. Där i kungens högvakt eller galans fest. Vilken häst, ja han är bäst. Och världsrekordet har han sprungit.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.